Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Man går från att vara ansedd som en nästan eterisk, liksom, bortom världslig varelse. Jag tänker att det är också någonting sånt med de här matexemplen. Att hon liksom förankrar sig jordiskt på ett så himla tydligt sätt.
Men jordiskt men också sinnligt. För det tänker jag, det är det som är maten, att den har den här transcendenta. Att det är jordiskt, det är så himla knutet i kroppen. Men det är liksom det där när natur och kultur möts. För det är också maten signalerar också saker, och maten är också ett liksom instrument för att uttrycka förfining. Alltså det har liksom en väldigt viktig roll på fältet.
Nej, men vad ska jag sjunga? Jag kan inte sjunga. Kan bara skrika.
Men alltså Viktor, du har väl ändå varit en del av en så här, ett studentliv,
ja, på
ett
sätt som ingen av oss har varit. Ja. Du är väl ändå studentsångare?
Jag är absolut inte en studentsångare. Det är någonting ganska vackert att vara. Men jag kan ju massa Bellman och skit. Ja, absolut.
Men typ, hade ni så stora sittningar och så här?
Nej, jag gick aldrig på sånt. Lasse
Lustro har ju redan sjungit i podden.
Har jag det?
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Men det är det bästa. Älskar Lasse Lustro. Men man kan, alla kan väl... Så lunkar vi så småningom kring back i buller och tumult när den ropar granne kom, ditt himglas
ser upp upp. Viktor, jag gillar det här. Ja, ursäkta, jag fick på panik. Men det här, alla kan väl. Ja. Hur som helst så är det nu så att Mikael har ett exempel.
Ja.
Har du någonsin fått en sån bra poa, Mikaela?
Är för djup Loveland. Ta dig då en sup. Ta dig en, ditt och två, ditt och tre.
Jag fyller på ditt glas.
Så Mikaela. Där du nöjdare.
Men det är någon sån här jazzrytm du lägger till också.
Jag hittade på alltihopa.
Men då har du hittat på texten.
Ja, ja.
Din flickvän brukar ju alltid säga att du är Sveriges största mytoman.
Men jag tycker det är väldigt dåligt för er kredibilitet att köra igen Bellmans näst kändaste.
Nej, men jag tänkte att jag ska ta ett Bellman-år i framtiden. För att jag inser att det är historiskt exceptionellt med Bellman.
Sveriges Dostojevskij står i Algolino Olssons
litteraturhistoria. Säg mer om Sverige än om Bellman.
Ja, jag har en lillebror som är väldigt bra på Bellman och som under perioden när han var yngre var ganska upptagen av Bellman. Så då fick jag liksom höra mycket Bellman, men jag har tydligen glömt allt.
Men man har också så dålig association. Alltså jag avskyr verkligen sådana studentmiljöer. Och det är liksom det jag tänker, Uppsala, Lund, sådana här liksom män som raglar fram med liksom monokel och ja,
de är lite förstört Bellman så är det, men Bellman är underbar. Alltså Bellman är verkligen underbar.
Ja, men jag kan tänka mig det. Alltså jag är helt öppen för att Bellman är underbar, men jag mentalt så har inte jag alltså själsligt har jag inte varit där.
Nej, jag förstår det.
Men jag kommer vara där.
Jag förstår verkligen motståndet mot Bellman och att det är orsakat av liksom de studentikosa gelangerna som hängs upp runt hela hans författarskap.
Men jag har aldrig varit utsatt för något sånt, så jag vet inte, jag tänker mer på något så här, ser liksom så här Tåström under imperietiden framför mig och liksom framför honom.
Precis.
Ja. Ja, det är faktiskt inget ont om Tåström, men det är inte mycket bättre heller.
Nej.
Att han har traderats på det viset.
Men kan jag bara få fråga, finns det nötknappar till de här nötterna som så härligt ljudigt?
Kolla.
Det är en fucking krokodil.
Det är nötknappar.
Men gud, vilken...
Ja, men jag ska tala om Heinrich Bölls Ungdomens bröd. Och det är för det första så Lyra knäcker en nöt i 1000 bitar.
Men när jag tänker efter så kanske inte det här är så bra snacks under när vi
spelar
in.
Nej, jag tänker att du...
Nej, förlåt.
Jag ska tala om Heinrich Bölls Ungdomens bröd. Och Heinrich Böll har, det är ju en liten parentes, men han har fantastiska titlar på sina böcker tycker jag. Bland annat min favorit, En clowns åsikter.
Otroligt titel.
Fru Katarina Bloms heder, eller vad heter den?
Katarina Bloms förlorade heder.
Förlorade heder.
Ja, och...
Ännu bättre.
Ja, ännu bättre.
Lidande Eros. Fast så heter den inte på tyska, bara i svenska översättning.
Vad heter den på tyska?
Det är någon kristen sång, eller liksom psalm, som den har titel efter där. Tycker jag ändå, jag tycker det är starkt. Ja. Boken är från 1955. Heinrich Böll debuterade 1948. Detta är hans 10:e bok. Vilket är otroligt flitigt. Och den handlar om en ung man, jag tror han är 23 år gammal, i efterkrigets Tyskland, och ja, det är väl ungefär 1955, och folk har precis börjat få pengar. Han är tvättmaskinsreparatör. Och hur välmående folk har blivit representeras bland annat då av att hemmafruar ringer till honom och gråter för att deras tvättmaskiner är sönder. Och det här då kontrasteras genom boken mot en tid då han var 16-17 och alla i hela Tyskland var jättefattiga.
Och det var under kriget då?
Precis, och strax efter också tror jag. Och man var tvungen att köpa bröd på svarta marknaden. Eller tigga till sig bröd hos bagaren och sådär. Och ja, och det, ja, men det är en jättefin liten kärleksroman på 100 sidor ungefär. Den liksom, ja, men den utspelar sig under en dag bara. Och då är det liksom som att det är en dag som förändrar hans liv, för att då... Ja, men då har han det här jobbet där han är tvättmaskinsreparatör. Han är förlovad med... han är ihop med chefens dotter. Men tanken är att de ska gifta sig och sådär. Och att han ska ta över firman förmodligen eller starta eget. Så att det är liksom, det är ett liv som är i kurs på något sätt. Men så träffar han en annan flicka, Hedvig, och blir liksom djupt förälskad direkt när han ser henne bara. Och då är det som att han... Ja, men ser sitt eget liv så som det är under lysrör, och allt han kan se då är människors girighet, och att det är på något sätt samma rovlystnad och girighet som var under kriget när alla var så hungriga och fattiga, fast den liksom då har blivit på något sätt till en accepterad form under kapitalismen, kan man säga. Men jag ska läsa ett litet stycke som är då en sån här scen från tiden när han är 16-17. Hans mor är lungsjuk och ligger inlagd på sjukhus. Nu börjar katten knota.
Aj, här i bakgrunden.
Ja, han verkligen knorrar.
Han var ju på en 40-årig vandring genom öknen innan vi kom hit.
Jag tror han ville ha en annan sorts mat där jag precis gav honom.
Ja, men då är de på sjukhuset och hälsar på modern, och hon ligger i ett rum tillsammans med en annan kvinna. Och den här kvinnan dör helt enkelt. Ändå blev det så att kvinnan som låg bredvid mor dog först. När vi kom upp en söndags eftermiddag hade hon nyss dött. Sängen stod tom och hennes man, som just hade blivit underrättad, kom in i sjukrummet och samlade ihop de tillhörigheter hon hade i nattduksbordet. Hårnålar och puderdosa, underkläder och en ask tändstickor. Han gjorde det tyst och hastigt utan att hälsa på oss. Han var liten och spinkig, påminde om en gädda med sin mörka hy och sina små runda ögon. Och när avdelningssköterskan kom härjade han med henne om en burk konserverat kött som han inte hade hittat i nattduksbordet. Var är burken med corned beef? Skrek han då sköterskan kom. Jag hade med mig den igår kväll klockan 10 då jag kom från jobbet. Och dog hon i natt så kan hon ju inte gärna ha ätit upp den. Han fäktade med hustruns hårnålar framför ansiktet på avdelningssköterskan. Gulaktig fragda hängde i mungiporna på honom och han skrek utan avbrott. Var är köttet? Jag vill ha mitt kött. Jag slår sönder hela kåken om jag inte får min corned beef. Sköterskan rodnade, började skrika och av hennes ansiktsuttryck trodde jag mig förstå att hon hade lagt beslag på köttet. Karn rasade, kastade alla saker på golvet, trampade på dem och tjöt. Jag vill ha mitt kött. Horor, tjuvar, mördare.
Nu börjar Viktor skatt äta aggressivt på Mikaela medan hon läser.
Det hela tog bara några sekunder. Sedan sprang far ut i korridoren för att hämta hjälp. Och jag gick emellan sköterskan och den främmande eftersom han började gå handgripligt tillväga. Men han var liten och smidig, mycket kvickare än jag, och lyckades få in några slag i bröstet på henne med sina små mörka knytnävar. Jag såg att han liksom grinade av ursinne med blottade tänder, precis som råttorna brukade visa tänderna i fällan på lärlingshemmet. Köttet, din hora, skrek han. Köttet, köttet! Tills far kom tillbaka med två sjukvårdare som tog honom under armarna och släpade ut honom i korridoren. Men långt efter det att dörren stängts bakom honom hörde vi hans genomträngande tjut. Jag vill ha igen köttet, era tjuvar. När det blivit tyst där ute tittade vi på varann och mor sa lugnt. Varje gång han kom så grälade de om pengarna hon gav honom att köpa mat för. Han skrek alltid åt henne och sa att priserna bara steg och steg, men hon trodde honom inte. Det var förfärliga saker de sa till varann, men hon gav honom i alla fall pengar, jämt och samt. Mor tystnade, kastade en blick på sängen där den döda hade legat och sa lågt. De hade varit gifta i 20 år och deras enda son stupade i kriget. Ibland tog hon fram ett kort av honom som hon hade under kudden och grät. Det ligger kvar där än, både det och pengarna. De hittade han inte. Och köttet, nu talade hon ännu lägre. Köttet hade hon redan ätit upp. Och jag försökte föreställa mig hur det måste ha varit. Den mörka, snikna, redan döende kvinnan. Hur hon om natten hade legat bredvid mor och stoppat i sig köttet direkt ur burken.
Åh, oh, vad mörkt.
Ja, det är så mörkt.
Ja, visst är det. Och ja. Jag tänker att det som, eller för mig lite som hela boken handlar om, det är liksom att när man har sett det här hos människor, hur ska man kunna leva vidare? Alltså,
hur ska man kunna ha härliga middagar i någon slags överflöd?
Liksom? Ja, men precis.
Apropå det här så blev jag uppläxad av en nära vän nyligen, för att jag berättade för honom om den här, jag vet inte om ni har sett den här Göran Persson-dokumentären som kom för 10-15 år sedan kanske.
Jo, den här Ordförande Persson.
Persson, precis.
Ja, fantastisk.
Fantastiskt bra dokumentär om Göran Persson. Och den innehåller bland annat ett avsnitt där Göran Persson berättar om ett möte med, eller flera möten tror jag, med Helmut Kohl. Och om att Helmut Kohl, det är något sånt jobbigt budgetmöte med EU eller något sådär. Och Helmut Kohl är mycket stressad och irriterad, och det som sker enligt Göran Persson är att han börjar beställa in olika assietter med smör. Och sen äter han smör liksom med en sked. Och Göran Persson berättar ju det här som liksom en rolig, med sin lakoniska stämma, liksom som en rolig historia. Och jag tycker också att det är en otroligt rolig historia. Så berättar jag det här då för en vän som är tysk. Och han var så här, men du, hur fan kan du skratta åt det här? Det som händer här är ju att Helmut Kohl har ett krigstrauma. Att han regredierar, att han liksom återgår när han är så till en barndom där man inte hade smör, eller där man liksom inte hade näring och inte hade fett.
Men då måste jag ju ändå säga att i Helmut Kohls position, då det kan, man kan inte tillåta sig...
Som förbundskansler?
Att, nej, precis, som man inte tillåter sig att lägga sig ner och gråta som en liten baby på marken. Alltså.
Det är intressant tycker jag hur väl det här exemplet visar att så här, mänsklig värdighet och civilisation symboliserar så starkt av ett förhållningssätt till mat.
Mm.
Att det bygger liksom på att hungern är stillad för att man ska kunna uppnå det som vi i postupplysningsvästerlandet tänker på som det mänskliga.
Mm.
Ja, och Kant säger ju det explicit i tredje kritiken också, att den som är hungrig kan inte ha någon smak, för den äter bara allt urskillningslöst. Så smakens uppkomst enligt honom är liksom att man har fått äta sig mätt. Det är först då som så här skönhet och liksom det sublima och allt det kan komma till människan.
Absolut. Också en förklaring till varför ett omdöme om en bok är en funktion av alla böcker man har läst men inte skrivit om.
Men det där är inte det väldigt tveget, för det är ju hela den här liksom S-kompisens-SN-Brecht-principen. Liksom, att innan hungern är stillad så kan man liksom inte absolut begära moral. Och det är alltså intuitivt så tänker jag att jag och säkert de flesta känner liksom att det ligger väldigt mycket i det. Samtidigt så vet man också att det finns väldigt många hungriga människor med rejält mycket starkare ryggrad. Än,
gud ja, alltså, jag håller inte med om det. Nej. Jag skrev faktiskt min masteruppsats om Simone Weis omtolkning av Kants estetik baserat på just ätande, relationen mellan ätande och skönhet. För henne är ju liksom hunger och tomheten som uppstår vid hungern på något sätt där det sköna kan komma in, där man inser att man inte är självtillräcklig. Liksom.
Men det är skillnad också, tänker jag, på en självvald hunger och när det faktiskt inte finns bröd att få. Men sen, jag tänker också att det finns, liksom, det finns motsatt sak, att det finns liksom någon slags romantisering av fattigdom och fattiga människor. Och,
men att säga att bara den som lever i överflöd kan ha en smak är ju ändå politiskt problematiskt, tycker du inte, Mikaela?
Jo, det håller jag med om.
Men det stämmer ju i litterär mening.
Ja, eller hur då? Eller?
Alltså det här är ju en, när man hör ordet smak så börjar man genast transponera, eller hur? Men bara den som har läst tillräckligt många böcker kan ha en smak.
Ja, men det är okej, men du tänker inte...
Man måste vara mätt för att kunna säga att saker är äckliga. Liksom. Den som inte är mätt på böcker kommer bara svälja det mest.
Det är sant. Nej. Jag kommer ihåg hur jag som barn så här, tvångsmässigt läste innehållsförteckningar på till exempel schampoflaskan i duschen.
Exakt, jag gjorde
likadant. Danska och norska och bara fick någon typ av estetisk upplevelse därifrån.
Men
fortfarande mycket bättre än mycket samtida litteratur.
Jag ska läsa ett jättekort stycke till bara som jag tycker fint sammanfattar boken på något sätt. Och då handlar det om uttrycket värd sitt pris och att saker är värda sitt pris. Och då säger den här unge mannen att under dessa 7 år har jag allt för väl fått lära mig vad allting kostar för att ännu kunna tåla uttrycket värd sitt pris. Ingenting är värt sitt pris och brödpriserna är fortfarande något för höga.
Det tycker jag är en väldigt bra hållning generellt, att ingenting är värt sitt pris.
Ja, eller i alla fall litteraturkritik liksom till exempel.
Ja, men bara insistera på att det finns en skillnad mellan liksom priset och värdet som är fundamental. Och ibland så kan de liksom kongruera mer än normalt sett, men att det ändå inte är, det är inte samma sak.
Men det mest intressanta med den första passagen du läste tycker jag var, så jag tänker visa så här Böls mästerskap, för att den växlade mellan två olika benämningar på det här köttet, eller hur?
Mm.
Det var ena sidan att han skrek om köttet i allmänna termer, inte bra, men det fungerar på grund av corned beef.
Mm.
Corned beef är en så himla tydlig signal. Det är så här, dessutom antagligen att det existerar just då en funktion av Marshallplanen. Alltså det är en amerikansk produkt.
På burk. Men sen, för det är just så jag tycker att maten fungerar i den här boken. Att den är hela tiden så... Den är på en gång liksom helt konkret. Som en maträtt. Eller liksom, ja, men det är liksom saker de äter. De går mycket på kafé och äter kaka. Och samtidigt så är det hela tiden en symbol. Mm. Och då tänkte jag att det är så bra litteratur fungerar överhuvudtaget, att den har hela tiden den här dubbelheten, att saker är liksom både konkreta och eller ja,
så där uppfyller
liksom både tecken och verklighet skulle man kunna kalla
ja,
det.
Ja, precis.
Men det tycker jag är en ganska bra liksom spontan generell definition. Mm. Att man vill ha liksom en sån materiell förankring men också en betydelsesfär.
Men just mat är ofta ett extremt bra exempel på det, tror jag. För att när man hör corned beef så ser man den här jävla förpackningen som man aldrig skulle få för sig att köpa. Man har gått förbi den 1000 gånger på liksom konservhyllan på Ica. Jag har aldrig köpt den. Jag vet inte när du smakar själv. Men den har en extremt tydlig konnotation av liksom armod. Mm. Eller?
Men jag
och typ
tänker...
ensamhet.
Apropå någonting du sa i ett tidigare avsnitt, Victor, jag kommer inte ihåg riktigt vilket, men i tidigare väldigt specifika miljöskildringar där de nämner vad alla växter heter, det har liksom fallit bort i vår tid. Men är det inte så att matskildringarna har tagit deras plats? Att vi har blivit ännu mer specifika med så här varumärken, med typer av mat och så vidare?
Stämmer nog.
Att vi inte längre kan skilja åkerfräken från, jag vet inte, en harsyra.
Och det är verkligen så här att kulturen har blivit naturen.
Precis, men en imat från en sojagrädde är liksom helt väsensskild.
Men det är komplicerat, ja, för jag tror att det stämmer. Men det gör ju också, det försätter liksom den samtida litteraturen i en liksom historiefilosofiskt prekär situation. För att mat byter konnotation väldigt, väldigt snabbt i vårt samhälle. Att det kan gå på bara några år. Och jag har tänkt mycket på gatan där jag bor nu, så finns det ett couscousställe och ett frozen yoghurtställe. Och jag tycker att det är som att bo i ett vänneravsnitt typ. Att det är liksom så mycket år 2000 med liksom couscous och frozen yoghurt. Vem fan äter det? Men i Tyskland så funkar inte tid liksom som i Sverige. Men och att det där gör det också för att liksom harsyra, alltså liksom växter, den konnotationsförändringen är mycket mer långsam. Eller den kanske inte ens liksom äger rum på samma sätt. Och därför, för jag tänker att liksom, det där är intressant, för man kan verkligen fånga en tid genom mat. Man kan verkligen liksom hitta en maträtt.
Chevrépizza liksom med päron på, det skulle låta väldigt 2014.
Gott. Ja, precis.
Men vill man liksom ha sånt i en roman? Alltså...
Ja, ibland tänker jag att man vill ha det för att det liksom är väldigt specifikt att den här romanen spelar mot den här tiden. Den utspelar sig då och den, liksom, den här tiden är en viktig förutsättning för det som romanen är.
Ja, jag tycker inte romaner kan skrivas för evigheten. Det är därför jag tycker corned beef är ett väldigt bra element i den boken. Det är liksom ett ting som båda har försvunnit. Ingen konsumerar det. Man får associationen i mat, bara för att vi kanske slutar käka falafel, vi kanske slutar käka quinoa, men vi, åtminstone inte jag, lider inte av någon slags demens. Jag kommer ihåg vad saker betyder.
Men åtminstone du.
Men man förstår det av sitt sammanhang också, tänker jag. Alltså sättet corned beef benämns, det liksom signalerar fattigdom, armod, nöd, liksom. Ja, men bara ingen den här kvalitativ bilden, måltid.
Bara bilden av hur hon liksom ligger och äter ur en burk liksom, ja, i sin sjuksäng, ja, säger ju tillräckligt. Men
jag tycker bilder funkar mycket så här, liksom, när jag var barn så läste jag mycket så här, typ Lilla Fridolf och sådana liksom serier med en massa referenser som jag fattar ju inte dem, men jag fattar ju vad det innebär i den kontexten. En referens, alltså jag kan ändå liksom förstå utan att ha liksom överhuvudtaget veta vad det syftar på, så förstår jag vad det signalerar.
Men jag tror, alltså, men vill man ha något, för det var lite det jag undrar, vill man ha något som signalerar samtid på det sättet? Jag blir väldigt uttråkad så fort jag stöter på det i en roman. Alltså,
men jag
tänker att det blir alltid mer intressant om det är något som skevar mot samtiden. Alltså typ om någon, jag vet inte, alltså om någon skrev en typisk samtidsroman och så, sen så sitter de och äter ripa till middag. Alltså
men
det,
inte det för att du hatar samtiden, Mikael?
Men du gillar ju Stopendals roman som är liksom... Det är så radikalt samtida det kan bli. Är det inte?
Jo, men jag funderar...
Ner till varje detalj.
Ja, men jag funderar på hur det kunde komma sig att jag tyckte så mycket om den trots att det var sån. Men det är som att...
Ja, men det är väl som allting. Det är svårt att göra bra. Det är ännu svårare att göra just det där bra. Det är svårare att fånga sin egen tid.
Ja, men jag tycker också att han vrider till det på något sätt. Så att det är igenkännbart, men det är inte samma liksom.
Nej, jag håller med om det. Alltså, samtiden ser främmande ut när Anders Stopendal skriver den. Mm. Och det är romanens stora styrka, för att den driver in en så här radikal osäkerhetsposition så att man inte riktigt vet vad romanen vill säga om samtiden.
För den utspelar sig ju 2018, men det är skrivet som att det lika gärna, det är skrivet om 2018 som att det lika gärna kunde varit 1918, tycker
verkligen.
Jag på något sätt.
Ja,
det känns liksom främmande.
Ja, den ser samtiden som att samtiden var historia. Det är verkligen sant. Mm. Det har jag inte tänkt på, men det är helt sant.
Det är ett väldigt gott betyg.
Ja.
Mm. Vad äts det i den romanen?
Det roligaste är att när han ska anpassa sig till det medelklassborgerliga livet i slutet, så bestämmer han sig för att bjuda på en tostskagen, hemmagjord bearnaisesås, så det är väl typ oxfilé
i kombination.
Nej, förrätt torskagen, så är det väl typ så här, ja, men en kött entrecote, hemmagjord bearnaise och nälla potatis till det, och sen till efterrätt en crème brûlée. Alltså det är så himla banalt snygg parodi på liksom vad den lägre medelklassen tänker är en festmåltid. Eller?
Viktor, du måste börja lära dig säga ben när du har invandrat i Stockholm.
Säger man B här?
Man säger B.
Ja,
och det säger också, det finns ju fortfarande lokala kulturskillnader när det kommer till mat. Som vi hörde med Lunda knake.
Och makrillen också för den
makrill, ja. Alla goda skaldjur vi har.
Det sista av lokalpatriotismen
som lever. Jag har en sjuk på Göteborg, vill jag bara säga. Ni har den bästa matkulturen.
Mm, det är faktiskt sant.
Men Lira, vad har du för exempel? Du har ingen matkultur. Men
jag
vad har du för
ju ingen matkultur. Jag är främmande för all matkultur. Men en person som verkligen inte är främmande för matkultur är ju Katarina Frostenson.
Whoop, whoop.
Mm-hmm.
Är hon den mest omnämnda figuren i den här podcasten?
Det tror jag inte. Jag tror att det är Dag Solstad. Kanske.
Ja, Dag Solstad, Peter
Lars Jakobsson.
Carl Wennberg, Peter Handke, Dag Solstad.
Lars Jakobsson.
Den mest frekvent omnämnda kvinnan.
Ja,
men hörni, ska inte vi flagga för er när vi ändå sitter här att vi ska ha en kväll om Dag Solstad?
Jag tror det är på dagen.
En dag om Dag Solstad.
Vi ska framträda på Göteborgs stadsbibliotek den 12 mars, en lördag.
Då kan man komma och träffa oss.
Och eventuellt kommer Dag Solstad också om vi kan lösa det. Det är mitt mål.
Okej, Viktor.
Men i alla fall en underbar dag om Dag Solstad.
Och kommer inte han klä Rebecka ut sig till Dag Solstad?
Det behövs inte så mycket. Det är så, det är ganska likt.
Inte han typ 90.
Jo, men det är ju jag också.
Vi bleker ditt hår så att det blir grått och...
ja,
alla ser inte själen lysa igenom.
Nej, det är sant. Men peruk då?
Är du bättre fotbollsspelare än Albert Camus?
Det kan jag inte föreställa mig till.
Det är inte Dag Solstad heller. Däremot menar han sig vara en bättre författare.
Jag måste säga
det är han ju.
Jag tycker du också det.
Ja, jag tycker också han är det.
Ja.
Jag måste säga att jag är kränkt över att bara killar får vara med i författarlandslaget. Jag vill bara slunga ut den här brandfacklan nu.
Det är faktiskt en kränkning.
Det är faktiskt sjukt, jag har inte tänkt på det. Men, det är ju
men vadå, har de en sån regel?
Nej, men det är ingen kvinna har varit med där, vad jag vet.
Nej.
Men det, då är det bara att ingen kvinna varit tillräckligt bra.
Eller typ att ingen...
Men...
Mikaela Blomqvist, signing off.
Lyra, vad har du för exempel?
Jo, alltså jag är med Katarina Frostensons K. Jag har för mig att jag läste någon recension av K eller F som jag nu läste när jag skulle skriva om A i Svenska Dagbladet.
Men kan vi bara liksom, för K var först, sen kom F och A är den senaste.
Jajamän.
Och A är lite mer av en traditionell diktbok.
Ja, det kan man säga.
Hon blandar prosa och dikt, skriver hon själv i första dikten, tror jag.
Men vad KF handlar om behöver vi kanske inte ens sätta ord på.
Den handlar om Katarina Frostenson.
Och Jean-Claude Arnaud.
Svenska Akademin.
Arnaud.
DN.
Jag för mig att jag läste någon recension som var så här: åh, de äter så mycket gott och vältrar sig i den här lyxen. Hur kan det vara så synd om dem? Och sen försökte jag hitta den idag och gjorde inte det. Men jag har i alla fall slagit ihop, för jag reagerade själv på det när jag läste KF, hur otroligt mycket kulinarisk vällust det finns i de här böckerna. Så jag satt ihop en massa olika exempel från K när hon äter saker. Eller tänker på mat på olika sätt. Som jag tänkte läsa för er. Ett så kallat ready made.
Och K är då den första boken.
Mm-hmm.
Är meningen att vi ska säga om det låter gott eller inte?
Nej, det är absolut inte meningen.
Kan vi inte få säga det efter varje exempel? Om vi skulle äta det eller inte? Eller?
Ni kan få spara dem. Jag läser det här i ett svep. För annars kommer vi bara fastna i, är surkål gott eller inte?
Ja, jag åt surkål idag, till lunch.
Ja, det är gott. Det är faktiskt gott.
Ja. Okej, stilla er en liten stund. Så kommer vi tillbaka till era personliga smakpreferenser om en liten stund. För några timmar sedan åt vi rött kött och drack tungt vin och såg varandra i ögonen utan att säga ett ord på en lång stund. En man med halmgult hår serverar oss svart spaghetti med stora mjuka rosa räkor i och en flaska rött vin från Bordeaux. Vad serverades igår kväll på supén på fredag? Den tog det blivit sen. Maten han kanske svalna medan drevet pågick utanför. Kalv, hjort, ren eller lever? Den senare rättade knappast möjlighet att äta kall. Vännerna Alex och Henry bjuder på vän och välkomstmiddag i stormens dagar. De har lagat ett omsorgsfullt mål där inget saknas. Där finns paté, fågel, ost, dessert och gott vin. Här åt jag ibland förr i världen, ja på 80-talet, med min vän Ko, när vi var unga. Vi sparade till crevette grisé, små grå räkor som man äter hela alltet av och chokrott, surkål med korv och fläsk och kokt potatis. Nu äter jag en råbiff. Du väljer märg. Det har varit ett fasansår, utbrister mannen på restaurang Saltkornet, där vi äter vårt enkla och goda nyårsmål. En bit paté, fisk i ugn, chokladkaka till efterrätt. Vi åt lunch. Vi laddade upp berg av sallad, lax och annat friskt och gott. De drar på sig sina mantlar, sina sjalar, hattar och mussor och går ner för den isiga gatan i den gamla delen av stan för att spisa middag vid ett långt och vackert dukat bord. Vad blir det ikväll? Hjort, hare, ren. Vad gör hon? Hon äter en kall fiskrätt och dricker 2 glas mörkt rött vin som gör henne tung och döv en stund. På Järntorget finns ett café som serverar varm choklad som är tjock som blod. Jag går in och tömmer drycken så kan få liv i vilken zombie som helst. Ett elixir. En dryck för indianer på jakt. En inkadryck. I Roslagens ljusnande kväll firar vi med etiopisk kycklinggryta och rött vin i det största och vackraste rummet med ljus och blommor på bordet. Ljuset ska komma tillbaka. På kvällen äter ko, du och jag anka med plommonsås. Det är den 28 april och jag går ut och köper bröd. En russinbulle till dig. En lunchkish till mig. Ett mörkt bröd till oss båda till helgen. Brödet heter skandinaviskt. Namnet får mig att tveka. Men den lilla limpan håller länge och den är god. Låt gå för nordiska korn idag. Man blir fet om magen av för mycket baguette. Bagaren ler. När jag kommer ut upptäcker jag att han har gett mig en kaka i form av ett hjärta i en egen påse. Kakan är stor, full med socker och mycket god. Jag flyr in på en restaurang. Jag äter en köttig korv med mos och mycket senap till och jag dricker ett glas kallt broli i min ensamhet. U och jag dricker nästan en hel flaska vin var när vi äter en vårmiddag med sparris och bläckfisk. Att inte tvinga sig att försvara sig. Om det sker ska det bli som en kallt serverad anrättning. Lever carpaccio. Vi har inte ätit idag. Har du tänkt på det? När vi har glömt att äta. Glömt att äta. Äta. Detta hemska fula ord. Det låter barbariskt. Brutalt. Djur äter. Människor spisar, som danskarna säger. Det låter bättre.
Spontan applåd tycker jag.
För ja, det här. Verkligen. Fan,
och jag känner... Otrolig ready-made.
Ja. Väldigt bra.
Och... Jag vet inte, det känns som att jag lever ett så undermåligt liv, känner jag när jag hör detta.
Ja,
både Viktor och Michaela, jag är ju vegetarian, men både Viktor och Michaela satt och liksom darrade, alltså bara så skakade, nickade, liksom slöt ögonen i ren föreställd njutning.
Jag måste säga att Lyras performance gav det här ytterligare en dimension, men fuck vilken god mat alltså. Ja.
Men vad tänker ni att maten fyller för funktion i K? Både som så här försvarstal och kärleksskildring? Och liksom
alltså jag tänker att det är motsatsen till hos Heinrich Böll. Att här är det ju verkligen liksom som uttryck för något belevat och för njutning och liksom...
Sofistikation, civilisation.
Ja, det, precis. Det signaliserar ju liksom en sån förtrogenhet med liksom en sinnlig verklighet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Alltså det är ju liksom en estetisk dimension där och bara så... Det signalerar liksom att vi är sådana som vet att njuta och det finns någonting liksom farligt dekadent i vår njutning. Men också någonting som är liksom högt belevet.
Samtidigt är det inte så här Asian fusion, utan det är ju liksom anka med plommonsås.
Ja, det är ju helt otrendbundet. Hade det varit Asian fusion hade det varit så att vi är sådana som anpassar oss efter den rådande smaken. Men så är det ju inte. Det är liksom franska evighetsanspråk.
Men det är ju objektivt god mat. Alltså råbiff, bläckfisk. Det är otroligt.
Känner man med henne eller blir man alienerad när man läser det här?
Jag känner med.
Ja, men jag tänker att det är en så löjlig grej att bli alienerad av. Vadå, ja. Att hon äter god mat, skulle det göra henne till en ond människa? Jag vet inte. Jag känner nog varken till eller från i den situationen. Jag tänker att maten är nog neutral i liksom värderingen som jag gör av självframställningen, skulle jag säga.
Ja, jag håller med dig, Victor.
Men vadå, hade det inte varit en sämre bok om du var så här,
om hon hade ätit
den här ärtsoppan som man kokar direkt på plattan som du beskrev. Alltså, det hade jag tyckt var en... Då hade jag nog känt mig lite alienerad kanske.
Ja, inte alltså. Heller trovärdigt. Alltså, för det är klart att hon liksom, det är klart att det är tungt på då och paté. Alltså, vad skulle Katarina Frostenson annars äta? Jag tycker att det är helt...
Ja, men det passar hennes livsvärd för att använda ett begrepp hon själv använder.
Ja, nej, men alltså, otroligt bra. Alltså, det är helt koherent. Och
jag tänker liksom att de här KF och A, eller vad jag tycker att de böckerna handlar väldigt mycket om, det är ju liksom om att leva bra trots allt. Mm. Och ett sätt att göra det är ju genom den här goda maten.
Att inte ge sig, liksom. Mm. Att ändå gå på restaurang och ha en festmåltid.
Att inte byta till corned beef bara för att man är dömd för våldtäkt.
Nej, men precis. Alltså, om boken har varit, ja, men då blev jag så olycklig så då la jag mig i sängen med en burk corned beef och åt den direkt
för
ur burken.
Men alltså, det finns ju i F-san. Alltså, att där, för att
när de då, äter
där,
Twix.
Ja, då sitter jag nog inspärrad i F och den är mörkare i den meningen. Hon är mer resignerad, hon har mer gett upp, hon är ledsnare. Och då... kommer det i tillfället när hon typ köper lösgodis och hon typ lite äcklas av att Anno vill ha godis inne på fängelset och de köper Twix och Raider och Snickers och allt vad det är, och det finns något mörkt i det här som man själv känner också, inte bara för att det, och det är inte bara en sån här moralism kring att det är dåligt att äta socker, utan det är också funktionen det spelar.
Precis, för jag tänker att sockret har ju liksom en symbolisk funktion där också, att det är liksom, ja, men det är knutet till tröst till exempel, ja. Men det är också något som, för det är väl, först blir väl hon lite sur för att han äter den här chokladen och så sen så äter hon chokladen hemma.
Precis.
Och det är ju på något sätt att sätta sig i hans position eller så, så det blir
och
att stärka bandet.
Och att hon liksom också behöver trösten och att det är banalt och det är lågt och hon har ju alltid kunnat liksom kasta sig. Jag tänker att det är storheten framförallt i senare delen av Katarina Frostensons författarskap, att hon är där uppe och där nere. Jag tänker att A blir kanske det bästa exemplet på det, för att då återvänder hon lite till det registret. De liksom pendlar mellan det sköna höga och det låga aggressiva nästan. Och hon har ju någon sån, en av mina favoritdikter av henne är Flodtid, som heter Maten man äter klagan.
Just det.
Har inte du läst den i ett avsnitt? Nej, du kanske inte har.
Nej, det har jag nog inte. Men jag har skrivit om den, tror jag.
Ja, det har du.
Ja, men för det är den med ormen.
Ja, väl? Precis. Ja. Och den är ju, det är ju en så här, du blev vad du äter, dikt. Det är jättekul. Där hon liksom springer in, dikten gestaltar hur diktjaget springer in på typ ett 7-Eleven och förfäras av allting som erbjuds där. Så här jättebollar, tror hon kallar
det. Grotesk
muffins är det, ja. Just det.
Men också är liksom hela dikten är liksom formad som den här ormen som bearbetar...
En hjort som den har tagit, hon ser det på tv. Så det här liksom att... För Frostenson, det här inmundigat är inte bara liksom, det är inte bara mat, utan hela världen är en form av, den här metaforen drar hon ut, så att hela världen är en form av näring. Du kan välja att bemöta världen på rätt sätt och ta del av den på ett sätt som gör dig meningsfull. Men du kan också ta del av den på ett sätt som gör dig meningslös, och det tror jag är vad hon gestaltar när hon liksom försöker hålla det här uppe. Det är ett sätt att hålla kvar i livet. Att behandla.
Någon slags värdighet.
Ja, exakt.
Mm. Det tror jag är en jättebra generell utsaga om hur hon använder mat. Och liksom är det som du läste, Lyra, att det handlar ju på något sätt om en liksom lojalitet till... Ja, men alltså värdighet är nog det bästa ordet. Men liksom också skönhet och integritet. Och man kan ju tycka liksom, när man liksom ändå har en annan bild än vad hon har av vad Anna har gjort. Och sådär, så kan man ju tycka att det är liksom... kanske vulgärt, eller liksom man kan tycka att det finns något futilt och påfrestande liksom i det sättet att förhålla sig till verklighet, men liksom som en bild av så här, hur en människa överlever, tycker jag att det har någonting som är viktigt.
Ja, alltså det kan ju finnas något stötande just med någon som så här porträtterar sig själv som ett offer och liksom att hela världen är emot henne, och samtidigt så har hon de här liksom underbara måltiderna och de goda vinerna.
Jag tycker just att de här böckerna, att det hon gör i de här böckerna är att vägra ta offerpositionen.
Ja, fast det finns ju ändå vissa, alltså när hon jämför det med Kafkas Processen eller i K liksom, så finns det massa Simone Weil-citat som är ganska bisarrt använda.
Ja, för hon tar ju en offerposition, tänker jag, i det att hon framställer sig själv som den anklagade. Och hon var ju den anklagade, hon är ju den anklagade. Men liksom, ett offer är ju inte lika med ett offer.
Nej, men jag tänker så, vad är det att vara ett offer? Alltså, det är klart att det är en objektivt svår livssituation. Alltså, det kan man ju inte säga att inte är.
Nej, men det är det som är bra, tycker jag, för att det är en objektivt svår livssituation. Och liksom, jag tycker att kritiken som är så här, liksom, att Katarina Frosten som borde inte ens tala från den här positionen, att den är väldigt, väldigt vulgär. Mm. För att jag menar, alltså, det är ju svårt att föreställa sig någonting jobbigare liksom, än att ens liv faller samman så fullständigt som hennes liv gör.
Att man går från att vara ansedd som en nästan eterisk, liksom, bortom världslig varelse. Jag tänker att det är också någonting sånt med de här matexemplen. Att hon liksom förankrar sig jordiskt på ett så himla tydligt sätt.
Men jordiskt men också sinnligt. För det tänker jag, det är det som är maten, att den har den här transcendenta. Att det är jordiskt, det är så himla knutet i kroppen. Men det är liksom det där när natur och kultur möts. För det är också, maten signalerar också saker, och maten är också ett liksom instrument för att uttrycka förfining. Alltså det har liksom en väldigt viktig roll på fältet.
Det är verkligen en jättestark klassmarkör. Jag kommer ihåg, jag frågade min pappa häromdagen, så här, vad kallade vi den här rätten när vi rörde ihop ris och så här frusen ärt, majs, paprika blandning och kanske typ, det var kanske något kött i det innan jag blev vegetarian.
Inte pilaf.
Nej, jag trodde att det var någon så här klassisk rätt, och han bara, vadå, menar du risotto? Och i mitt kulturmedelklassliv så är risotto något helt annat, som man så här kokar med lite vitt vin och lite smörstekt svamp och så vidare. Och just liksom, det blir så slående för mig när jag läser Katarina Frostenson, att här finns det en sofistikation som är så tydligt tillägnad och som så tydligt signalerar någonting som jag också är på väg in i.
Ja, för hon talar ju till liksom the happy few.
Fast jag tänker, alltså, det finns ju mycket arbetarklass som är väldigt mån om maten också, och som har ett matintresse och som äter god mat. Eller, jag tänker min morfar till exempel, som var varvsarbetare, var ja, men jättematintresserad och liksom kunde bjuda mig på strutt som jag kom dit och sådär.
Strutt? Ja, hur visst, smakar det?
Det smakar, det är väldigt, för det är ju en fågel såklart.
Kyckling.
Nej, det smakar inte alls som kyckling, utan det smakar som en mörk biff. Så det är liksom som rött kött. Oh. Väldigt, väldigt gott.
Hur hade han råd med struts?
Han dödade den själv kanske.
Nej, men man är inte så fattig som varvsarbetare.
Nej, det är väl hyfsad lön ändå.
Nej, men så, alltså, så är det ju såklart. Jag tänker liksom att många, alltså, typ småbönder och sådär, som är ju någon form av arbetarklass, eller liksom, kanske inte arbetarklass, men ändå låginkomsttagare, har ju en enorm kunskap och ett enormt matintresse.
Och under krigen så var ju de, alltså, de stora källorna till kulinarisk njutning också. Det var ju de som hade ägg och smör och mjöl och sådana saker.
Ja, så är min farfar verkligen för en fattig situation, liksom betjänt åt en greve ungefär, var hans jobb. Men han var ju jägare, han var ute och sköt ju. Det var asgott kött hemma hos farmor och farfar. Fire. För att man drog ett rådjur, eller man drog en har, eller vad det man var liksom. Så att, sånt som Katarina Frosten som behöver du gå till restaurang för att äta.
Ja, för det har ju också, alltså, den klasskonnotationen är ju också supersäkert såklart, att så, nej, men liksom att man har,
och samma, alltså, jag tänker i göteborgsk arbetarklass så är det ju helt normalt att äta mängder med skaldjur till exempel. Tror jag.
Ja, för Göteborg, precis, måste vara så kulinariskt regionala, specifikt. Alltså. Ja. Alltså verkligen en kulinariskt specifik plats i Sverige.
Ja, gud ja. Det var jättemånga av mina klasskamrater som åt älg till exempel, för att deras föräldrar jagade och sådär, som inte alls var särskilt rika. Mm. Men jag tänker just det här hon skildrar också med att så här, vara vän med serveringspersonal och bagare och sånt, det är en ganska stark klassmarkör för mig. För jag tycker alltid att det känns fortfarande, fast när jag nu är kulturmedelklass på något sätt, tycker det känns obekvämt att bli serverad.
Men handlar inte det om att hon är i Paris också? Att det är stämning kring sånt där än i Stockholm framförallt?
För jag förstår precis vad du menar, just det här att det är obekvämt med att bli serverad. Jag kan verkligen förstå. Men det är så himla... Jag uppfattar det också mer som mer nationsspecifikt. För där jag bor i Hallberg i Tyskland så är det inte liksom så. Utan där det är inte en lika stark klassmarkör, utan man är vän med sin bagare. Och man har en bagare också. För det finns många bagare. Och de gör fantastiskt bröd. Och det kostar liksom inte särskilt mycket.
Sverige är en av de sämsta brödnationerna i världen. Det är nästan bara England som är sämre.
Ja, alltså Sverige har ju många bara så här liksom typ fabrik. Alltså så. Men liksom, jag menar,
där kostar en limpa 90 spänn.
Exakt, en limpa kostar 90 spänn. Men i södra Tyskland så finns det en annan... Alltså där, som det är liksom i Italien och sånt också, att där så har det inte den konnotationen. Men i Sverige så har det ju en otroligt stark klassmässig konnotation, för att det signalerar typ att jag är förtrogen med det riktiga Europa. Och det är ju en väldigt stark valuta i Sverige. Liksom att så här, ja, men jag har inte det här. Liksom att jag har levt i ett kulinariskt u-land och sen så 1999 så började saker hända. Liksom. Utan det är ju ett sätt att signalera typ att man har rest och man har bott i Paris och man har liksom...
Ja. Nu håller din katt på att äta upp min dyra täckjacka, apropå att tillhöra kulturmedelklassen.
Jacke!
Som han heter. Ät inte min jacka.
Döpt efter Sveriges bästa rappare.
Men vad är ni uppvuxen med för mat?
Ja, men jag är ju då uppvuxen med den typen av risotto. Mm. Jag kommer ihåg att jag och min mamma, jag blev vegetarian när jag var 11, vilket skapade en stor upheaval i min familj. Och då lärde jag mig koka morötter själv och andra så standard. Men vi brukade alltid gå och simma på fredagar och sen äta blodpudding. Och så här, ord som så här, blodpudding och kalvsylta. Jag tror det hette kallsylta när jag var liten. Och sen chocken när jag var typ 12-13 och förstod att det de åt på julafton var kalv. Totalt chockartat. Och typ så här, potatisbullar, fiskbullar, alltså sån så här radhusmat liksom, verkligen.
Det är nog jag med, och det är fortfarande, alltså jag skulle nog, Kristina beskriver ibland min matlagning som skolmatsatsmat.
Vi hade alltid potatisgratäng när vi hade gäster.
Ja, potatisgratäng när man hade gäster, så här, men så här tacos, hamburgare.
Men det är ju sånt som lätt att få i barn.
Ja, och så här köttfärspaj och kycklingpaj och, men jag tror så här att jag...
Oj, paj? Exotiskt.
Ja, mycket paj, men det var fassan. Men jag tror så här, min smak har utvecklats från... Men jag tror jag liksom har tagit skolmatsalsmaten, som jag tror var min smak när jag var liten, och transponerat den till någon så här allmän idé om svensk husmanskost. Typ så här pölsa, rårakor.
Rårakor är ju otroligt gott.
Ja, men också raggmunk, allt sån skit. Det är kycklinglever och... Jag tror jag gillar den svenskaste svenska maten. Jag är så här riktig, riktig matnationalist, tror jag.
Jag är tvärtom, för jag är uppvuxen med samma mat. Alltså mina föräldrar är inte särskilt matintresserade liksom. Och det var liksom ganska enkel. Ja, men typ så här klyftpotatis och fläskfilé kanske, när det var lite festligt.
Bacon inlindad kanske.
Nej, men däremot bacon, absolut. Bacon och pasta typ. Sånt, och liksom, ja, men skolmatsalsmat, fiskbullar, potatisbullar, den sortens saker.
Jacke, lämna Mikaela i fred.
Tryck bara ner.
Han är så intensiv. Men jag var också väldigt kräset barn, så de försökte nog servera mig grönsaker, men det lyckades inte. Men sen så blev jag vegetarian, så jag blev vegan i tonåren någon gång, och då upptäckte jag grönsaker, och nu så liksom...
Vad bra att du ändå finns bland oss idag.
Jag finns bland er, och nej, men för jag är extremt matintresserad, alltså jag lagar jättemycket mat och sådär, och men jag är väldigt, alltså jag lagar mycket liksom kinesisk och typ arabisk mat, och det är viktigt för mig med grönsaker och styrka, och det är, jag är verkligen uppvuxen med grönsaker eller styrka. Så jag har verkligen liksom, jag har inte,
när man upptäckte
den...
kryddor som fenomen, som annat än salt och peppar.
Exakt. Så jag har inte alls den känslan för liksom svensk husmanskost, även om jag kan så här, gilla en god kroppkaka. så tycker jag inte, det skänker mig liksom ingen trygghet, utan jag vill ha, nej.
Så här, du kommer inte ställa dig julveckan och göra en jävla bra Jansson så rulla lite köttbullar?
Absolut inte, utan jag kommer göra liksom, jag vet inte, en så här grönkål med sesamolja kanske.
Också gott.
Ja, gott.
Verkligen.
Vad är du uppvuxen med för mat, Michaela?
Ja, men jag är uppvuxen faktiskt med otroligt god mat och kommer från ett hem där maten spelade väldigt stor roll. Och ja, men på lördagarna och söndagarna så var det väl inte när vi var riktigt små i och för sig. Men alltså, tre rätters är väl ganska standard. Oj. Och i bästa fall så alltså även drink med lite tilltugg innan. Ja, med lite mousserande och tilltugg.
Kommer du själv att erbjuda eventuella barn en sån tillvaro?
Självklart. Nej, men, och jag har liksom aldrig varit i närheten av pulvermos eller en snabbmakaron eller sådär. Alltså, jag skulle aldrig ha kunnat tänka mig att äta det, tror jag.
Men är du så nu i ditt privatliv också?
Ja, ja, gud ja.
Det är värt att lägga 2 timmar på att laga mat ibland.
Nej, det, alltså, där är jag nog lite som Lyra, att jag prioriterar att arbeta, men då vill jag ändå liksom, då går jag och köper ett gott bröd på bageriet och så liksom, och så kan man äta bröd och läsa samtidigt. Alltså, en av de godaste rätterna som finns är ju typ ett gott bröd, salt och olivolja.
Ja, det är fantastiskt.
Jag kommer ihåg första gången som jag åt oliver, och då hade vi min mammas vänner hemma. Och jag hade ju aldrig sett oliver någonsin förut i mitt liv, för det var inget vi åt i min familj, så jag trodde att det var vindruvor. Så jag åt en sån liksom mörk lila liten skapelse, och det var det äckligaste jag hade ätit i mitt liv, för jag väntade mig att det skulle vara sött liksom.
Men jag var ett enormt kräset barn, alltså så här på patologiskt kräsen nivå. Jag gillar kovibröd liksom.
Det var, så var jag också, men det kanske, det kanske är så man blir kritiker.
Eller? Ja, men jag var också så. Jag var också så. Jag hade en förskollärare som, när jag åt någonting som inte var typ, jag kommer inte ihåg exakt, men när jag avvek från min autistiska matprofil, så tog hon fram en stege och klättrade upp i taket och ritade ett kors.
Jag förstår inte den här historien.
Kors i taket.
Jaha.
Rebecka åt något annat.
Jag hade dispens, så att jag behövde inte äta på dagis, för jag kunde inte äta den maten. Och sen så, jag har aldrig ätit i Bamba överhuvudtaget.
Men jag kommer ihåg vad min mattant på dagis hette. Hon hette Siv. Jag kommer ihåg mattanten på dagis, Siv. Hon var jävligt bra. Hon var schysst alltså.
Hur var hon bra? Vad var det hon gjorde, Victor?
Nej, men jag ville heller inte äta maten på dagis. Men ibland gjorde hon lite extra lasagne till mig som jag...
Gulle Siv.
Jag älskar fan Siv. King. Shoutout Siv om du lyssnar.
Men hur... tror jag att... Det är kanske inte jättehög sannolikhet att du gör det. Men bless you Siv om du gör det.
Vad fan vet du om Siv, Lyra? Hon kanske...
Hur ser relationen mellan litteratur och mat ut för er?
Den tydligaste relationen är... För jag var nog så som du, jag går och köper ett gott bröd och äter under många år. Men att jag, en väldigt vanlig kombination av mat för mig var att jag var bakis, gick till Donken och satt där och läste och fläckade ner mina böcker med så här hamburgare och flottiga fingrar. Så jag har väldigt så här mycket matfläckar i många av mina böcker.
Vadå, är typ Jameson är liksom full av ketchup?
Ja, men typ. Alltså jag har massa böcker som är fulla av mat. Det är så mycket matfläckar och fettfläckar i mina böcker.
Jag har mycket så mörk choklad och kanske lite kaffefläckar, men inget mer än så.
Nej, det är mer fett för mig, tror
jag. Mina är ingenting, för mig är de helt liksom olika domäner, eller så här, jag älskar mat och jag älskar litteratur, och det är liksom kanske bland, ja, det är nog det jag tycker mest om.
Men när du äter, så bara äter du?
Ja, ja. Alltså jag skulle absolut aldrig läsa och äta samtidigt.
Men vadå, även om du är ensam, då sitter du bara och stirrar in i väggen och äter din mat?
Nej, men då typ läser jag tidningen eller liksom så, men jag skulle aldrig läsa en bok och äta samtidigt.
Inte ens en bra bok?
Nej, absolut inte.
Nej, det är tvärtom. Alltså jag skulle hellre en dålig bok medan man äter, tänker jag. Eller en lite sämre, alltså något som är lättare.
Men någonting man vill läsa, som man liksom... Jag kommer ihåg, det var...
Jag kan dricka kaffe liksom, eller ett glas vin om jag läser en bra bok, men inte mer än Jag skulle aldrig äta.
Men det var så här jag blev såld på Kolove Knausgård så här 2010. Det var en text Stig Larsson skrev om den idén. Han skrev idén då. Och det var att han plockade upp den och liksom beskrev hur han inte ens klarade av att sluta läsa den medan han gick ner till Rosa Drömmar och åt sin middag. Och det har för mig alltid varit tecknat på, alltså, om jag inte ens, om jag vill läsa det medan jag äter. Det är väldigt sällan det händer. Det händer inte ens en gång om året att något är så för mig. Men när det händer, då är det liksom, det är det absoluta tecknet på kvalitet.
Skrev han inte så om Tommy Berggrens självbiografi också?
Fan, gjorde han det?
En annan favorit i podden.
Han hade med den till Rosa Drömmar, vet jag i alla fall. Och satt och grät på Rosa Drömmar, tror jag han skrev i recensionen.
Men lever inte Stig Larsson en stor del av sitt liv på Rosa Drömmar?
Han är på Rosa Drömmar, men...
Eller att han sa till personalen på Rosa Drömmar att om jag börjar gråta idag så ska ni inte oroa er, utan det är för att jag läser den här starka boken. Tror jag.
Det tycker jag var väldigt vänligt att säga det till personalen. Bra gjort.
Men för att knyta ihop säcken, vad äter ni till jul, gästabudet?
Jag har ju tysk jul och jag är väldigt förtjust i... Ja, men jag bor ju där och min familj kommer komma till mig i Heidelberg och vi kommer fira en ganska tysk jul. Och jag kommer då liksom själva jul, för som sagt, jag har ju varit vegetarian sedan jag var jätteliten och jag har liksom inte så mycket relation till det svenska julbordet, för jag kan inte äta så mycket som är på det, utan det som jag brukar göra är att jag brukar improvisera liksom utifrån juliga grönsaker, så det kommer vara mycket grönkål och brysselkål och sånt som jag tycker väldigt mycket om, men sen så kommer det också vara ett gediget utbud av tyska och lite svenska julkakor. För det tycker jag är underbart. Jag älskar sån stollen. Jag älskar sån här liksom tyska zimtkärne. Men också pepparkakor.
Kan du beskriva vad de här består av?
Stollen.
Allt det där är skitäckligt.
Nej, det är så jävla gott, Victor.
Det var otrevligt, Victor.
Ja, verkligen taskigt.
Nej, det är så himla gott. Gud vad gott det är. Stollen är, det är liksom en sån mjuk kaka med frukt.
Ja, det hör.
Jag vet, det är
det också gott. Sprit i som så här, italienska
lite
julkakor?
Sprit, lite sprit. Alltså lite så panettone. Så. Men det varierar. Ibland så är det sprit, ibland är det inte sprit. Ibland så är det en sån. Jag brukar köpa någon som har så här, liksom marsipankärna. Det tycker jag är väldigt gott. Det är liksom särskilt Dresdenerstollen, tror jag att det är marsipankärna. Gott, Victor. Och sen så är det de här Zimtsterne som jag också tycker jättemycket om. Som egentligen liksom... lite så mjuk pepparkaka, en stjärnformig sådan med glasyr, och sen så finns det Lebkuchen som är en slags oblat med glasyr och sådana liksom pepparkakskryddor. Jättegod.
Mycket sött för dig jul, helt enkelt.
Ja, för jag tycker liksom, jag tycker inte att det osöta har en bra period under julen, men det söta, det gillar jag verkligen.
Jag tyckte på något sätt att det var ett roligt skämt att fråga vad brunkålens status i Tyskland var, men jag tycker sen insåg att det var tråkigt.
Brunkål? Eller surkål?
Brunkål.
Ja, nej, det var inte det var så kul. Det var inte så himla kul. Jag förstår. Ja, det var så dåligt så att man liksom bara vinkade förbi det. Men,
bara stirra på dig. Så att du skäms.
Vad äter du på jul då, Victor?
Jag gillar julmaten.
Såklart.
Är någon förvånad?
Ge mig revben, stuvad spenat, lax, sill, Janssons, köttbullar, prinskorv, skinka.
Doppigryta.
Dopp i gryta har jag bara ätit några gånger, det är jag inte så glad i. Men snaps vill man ha. Lite mörköl.
Snaps vill man absolut ha.
Jag är bara för julmat. hela vägen. Och i bästa fall får man också lite rögad ål.
Rökt ål, som det heter på svenska.
Är det ens lagligt?
Nej.
Mikaela då, i ditt finsmakarhem, äter man på jul?
Ja, men jag är lite motsatsen till Victor, att när jag var barn så var jag, alltså jag var rädd för julmat. Så jag tyckte att det var så mycket äckligt på ett och samma bord, så att jag så här, det var ett par jular tror jag, så låste jag in mig på mitt rum i så här ilska över den här maten som jag inte kunde stå ut med.
Det var den enda folkliga dagen på året i det blomkviska köket.
Ja, men precis, så att det blev för överväldigande, att det var så här, vad är det? Jag har liksom aldrig sett husmanskost, och så helt plötsligt så var det bara överallt.
Allmogen tränger sig in.
Men då infördes det att för att jag liksom skulle ha något som jag tyckte om på julbordet, så började vi ha liksom så här skärk på julbordet. Alltså typ så här god salami och sådär.
Gott.
Ja, alltså så här. Men det jag ansvarar för att laga till julbordet, det är en jättegod grönkålsallad med dressing. En dressing på tahini och apelsin och lite sådär.
Det är helt underbart.
Ja, den är faktiskt underbar. Den ska få recept.
Ja, jättegärna.
Och så är det så liksom att man masserar grönkålen så att den liksom blir liksom nedbruten och mjuk. Otroligt gott.
Det låter väldigt
bra. Ja, men det är typ exakt det som jag brukar göra. Men liksom inte så miso och tahini dressing brukar jag göra.
Mm. Jag tycker inte det låter juligt alls, men lite skinkfett på det så kanske...
Ja, men tahini är ju väldigt fett, eller liksom det blir ju...
Ja. Men fel sorts fett. Vad är din skitlyra?
Alltså jag har ju haft vissa jular då jag har firat med ett gäng vegan queer, så då har vi verkligen gått all in, eller mer dem än jag kanske, och försökt skapa någon slags vegansk ekvivalent till julbordet och någon slags överdåd, för det är verkligen det veganska mindervärdeskomplexet kommer verkligen till sin rätt vid jul. Men nu ska jag åka med min kille till Varberg och fira med hans familj, och hans syster har lovat att det ska finnas vegetariska inslag på julbordet.
Så det är den första svenska jul, kan man säga.
Och du är ensam vegetarian?
Ja, jag tror det. Mm.
Det betyder brunkål, rödkål, grönkål, brysselkål.
Men jag älskar
Men det behöver inte vara så, för det kan, när jag firar med min släkt så är det så att de ställer fram en skål kikärtor. Och så är de så här, du är fortfarande vegetarian. Man bara, ja, alltså sen så här 2003 kanske.
Ja, men alltså så här, har man blivit vegetarian i Sundsvall 2001 så har man också liksom en lång inövad tradition av att vara okej med allt. Jag tror att kanske är därifrån som min liksom känsla av att så här, mat kan vara vad som helst kommer ifrån. Att så här, jo, det var jag ju tvungen att tänka för att jag skulle överleva i många år. Liksom, här är de här, alltså de hemska, det är en av de få saker som jag direkt avsmak för. De här som man fick i skolbespisningen, vegetariska biffarna som var så pulvermos med så här ärtor i som man hade stekt.
Biffar, typ.
Ja, exakt. De bestod ju inte av någonting, men de skulle ändå likna hamburgare bara till formen. Liksom. Så har man liksom blivit uppvuxen på dem, så är man så här, jag får potatis, underbart, jätteglad.
Basilika puckar.
Oh. Det är väl i den meningen så här, både veganism och vegetarianism är ett avsteg från civilisationen, för att det finns ingen så här, det finns ingen motsvarande rätt till typ så här hjortsadel som bara får då vattnas i munnen.
Eller så är det en chans att återuppfinna civilisationen, vilket är att ta den ett steg längre.
Man kan inte återuppfinna civilisationen. Lyra.
Men det är så, Viktor, alltså, om jag...
Det är post på där.
Jag kan säga, jag har aldrig ångrat att jag började äta kött igen efter, jag vet inte, 14 år som vegetarian kanske.
Vilket du gjorde av ett principiellt beslut.
Just det, för att jag vill skilja på människa och djur.
Genom att äta det
genom
ena
att
inte
äta
det
djur,
andra.
Ja.
Jag tycker att det här är det mest intressanta inlägget i podden hittills. För att jag tänker att om man ska dra konsekvensen av det här, så är det Mikaela är mest arg på i hela samtiden just nu det faktum att det går svenska skattepengar till något så bisarrt som animal studies på universiteten.
Nej, men det kände jag inte ens till. Så det kan jag inte säga att jag är arg över.
Och jag tror Mikaela är helt för det. Eller?
Jag vet inte vad det innebär.
Inte jag,
så jag känner
heller,
mig totalt
jag känner bara att det är
nollställd.
Det är väl det senaste heta i humanioren. Det var någon som frågade mig.
Det var
så
det senaste heta när jag skrev min magisteruppsats 2014.
Men alltså så här, på min tid läste alla typ poststrukturalisterna, så här, Butler och så vidare. Liksom, vad läser folk nu? Och jag bara, det är väl
Morton.
Typ, men det är väl typ så här, posthumanisterna som är det nya heta.
Jo, men det var, jag skrev inte min magisteruppsats 2013.
Men det laggar väl så i helvete där, liksom, att det kan vara 10 år som någonting hänt i akademin.
Men vadå, Delas var väl cool på 10-talet?
Ja, men inte längre.
Nej.
Nej, Delas är inte cool längre. Vem är cool nu?
Rosie Braidotti.
Nej, men hon var cool på 10-talet också.
Ja, men hon var cool när jag skrev min magisteruppsats. Ja. Det kan hon inte vara för.
Jag är ju på ett litet center i Tjeckien, så jag är helt fel person att fråga.
Någon yngre person får höra av sig till oss och berätta
vem
som är cool. Vilken teoretiker
är
cool?
Är det Jean Baudrillard igen? Eller?
Ja, kanske. Alltså, han kanske.
Vad åt han, gästaburet undrar?
Jag hörde ju Gombrecht föreläsa förra
king.
Veckan. Så jag tycker ju han är cool.
Ja, han är cool, king. Han är så jävla cool. Mm.
Har ni läst hans bok om sport?
Nej.
Nej.
Den är banger. Den handlar om, det är en applicering av Kants kritik på idrott i en teori om vad liksom skönhet är.
Väldigt, vi måste ju göra ett avsnitt om idrott.
Ja, det borde vi verkligen göra.
Ja, det blir nästa avsnitt. Men detta var avsnitt 13 av Gästabudet och avsnitt 14 kommer handla om idrott.
Men... eller kritik, eller Gud. Det är några av de ämnen vi har köpt upp.
Eller kvinnan också. Vi har haft ett avsnitt om mannen. Ja. Eller manlighet, kvinnlighet.
Ni får gärna, om någon har några, om någon som har
råkat lyssna. Ni får rösta på de fyra.
Ja, hör gärna av er med synpunkter.
Gillar ni kvinnor, Gud, idrott?
Eller kritik.
Eller kritik.
Jag älskar allt.
Ja, men måste jag säga.
Ja. Jag är mest mot Gud alltså.
Ja, jag med.
Jag känner mig redo för ett avsnitt om Gud.
Tack, Mikael.
Men då kommer alla prata om godheten och kyrklön. Det blev bara det.
Liksom. Nej, så är det inte.
Nej.
Jesper, du vill också önska alla en hjärtinnerligt god jul.
God jul och gott nytt år. Och vi ses i Göteborg.
Det gör vi. Och det längtar vi jättemycket efter.
Ja. Hej då.
Hej då.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik!